Hejsan alla vänner och välkomna till avsnitt 172. Det här är en podcast som vi har döpt till En präst och en mammut. Jag som talar nu heter Andreas Allé men kallas för mammut. Och vid min sida har jag...
den stora prästen som sitter här och bara finns.
Ja.
Och får vara nöjd med det helt enkelt.
Vad har dina föräldrar gett dig för namn?
Mina föräldrar... har gett mig namnet Kjell Håkan. Fast jag lystrar mest till Kjell.
Ja, just
och
det.
Sedan 2006 så kan jag lystra också till prästen.
Ja, just det.
Eller prästjäkel som vissa utvalda får kalla mig också.
Ja, det är sådana som står dig nära på något sätt.
Ja, så kan man säga.
Sen har du väl också varit man?
Jag är fortfarande man.
Men en gift man.
En make helt enkelt. Mm. Sen 1993 faktiskt.
Just det. Jaha, ska vi ha
nu har vi börjat lite tillbakalutat här i början. Fast vi faktiskt inte alls är tillbakalutade utan framåtlutade.
Jag tänker att det kan vara ganska skönt att höra de här lite mjukare rösterna när någon sitter på tåget. Här på torsdag morgon har slagit på podden och vill ha en lite mjukstart på dagen och inte att våra skräniga röster som...
God morgon liksom. Kära vänner, hoppas ni har sovit gott.
Gud välsigne er på er resa till jobbet eller i sängen nu om du ska sova eller vad det nu
är. Fast frågan är om de kanske är rädda och tror att de har fått in fel podd, för att det är inte riktigt så här det brukar låta.
Nej,
för att vi har fått lite klagomål ibland för att vi pratar i mun på varandra och väldigt högt och sådär.
Ja. Det är därför vi försöker nu att prata lite lägre. Men, eller lite mjukare ton tror jag.
Lite mjuk ton.
Ja. Tycker du att det är viktigt att, att säga, om de får, nu sa jag medvetet, vad har dina föräldrar gett dig för namn?
Ja.
För det är så lätt att folk tror att dopet är då man får sitt namn.
Ja, precis. Så som du själv sa i inledningen, att det här är en podd som vi har döpt till en präst.
Ja, just det. Det var ju dåligt. Det var inkonsekvent.
Alltså. Ja.
Meningen innan. Ja, det har vi inte gjort. Vi har inte doppat mikrofonen i vatten heller.
Nej,
heller.
Nej.
Och det var inte den hade fått sitt namn, utan bara blivit välsignad av Herren. Nu var det konstigt. Men på riktigt, det finns någonting där. Att vi eller så här, påpekar du när folk... Nej, det gör det ju inte. När folk säger fel.
Nej, det gör jag inte. Jag påpekar inte när folk säger fel. Som exempelvis när jag kommer till mamma och hon säger så här. Jag har haft dop idag. Jag har barnet fått sitt namn nu då, säger hon då.
Ja.
Då säger inte jag, hörru du. Utan då får det vara.
Ja, ja.
Men däremot så brukar jag i olika sammanhang när jag själv har ordet så att säga. Så brukar jag säga, ett av de vanligaste missförstånden kring dopet är att man får sitt namn i dopet. Men så är det ju inte.
Nej.
Vi döper ju många vuxna och de har ju inte hetat ingenting fram till dopet, ha. Sådär ungefär brukar det vara.
Ja, och när du har dopet på konfirmandundervisning så
då är också en stor del av det hela, eller en del av det.
Jag får inte att det är en stor del att reda ut Skatteverkets roll och kyrkans roll.
Men, nej, det är just Skatteverket brukar jag sällan vara inne på där i konfirmandlektionen.
Nej.
Jag brukar säga att många tror att man får namnet i sin
dop. Är det Skatteverket man skickar in? Det här känns ju inte bra start. Alltså när du har fått det.
När jag har döpt.
Nej, inte döpt. Utan när barnet föds, får ett namn.
Ja.
Då registrerar man med det hos...
Ja, det måste ju vara Skatteverket.
Ja,
eller
precis.
Det är Skatteverket.
Tack.
Ja, det är det. Ja.
Det skulle jag varit mer säker. Då hade jag bara glidit igenom. Ja. Men...
För jag var ute och for på vigsel här. För om det är vigsel då... När jag har haft en vigsel, då skriver jag på ett papper och skickar till Skatteverket.
Ja, just det. De här två är ingått äktenskap.
Ja, precis. Men jag gör inget motsvarande när det gäller dop.
Nej. Men det är ju fortfarande... Det är inte så konstigt, för det är ju vår uppgift att upplysa om att folk tror att man alltså döper för namnet.
Ja, och det menar jag kan väl också... Jag har ju i alla fall tidigare många gånger sagt just det där, att den här båten är döpt till... eller vad det nu är liksom. Så. Fast det kan jag inte riktigt göra.
Nej.
För att det smakar lite illa i munnen när jag säger det, att jag har du döpt den här till då.
Just det.
Utan jag försöker nog faktiskt, vilket namn har den här fått eller sådär.
Vad heter den här?
Vad heter den här eller någonting. Men det, jag kan också säga att jag tycker inte att det, alltså det är inte en av mina större strider att folk säger dop, att de har döpt någonting till någonting så här. Jag vet själv att det här är inte riktigt rätt. Men det används ju på det sättet ute i samhället. Så att man kan ju... det är lite töntigt om man ska säga hallå där, du säger dop fast det heter faktiskt ett gett namn.
Ja, du gör ju en otjänst då.
Ja, alltså, men faktiskt.
Öppna den striden. Men vi gör ju oss själva en otjänst här, för i dopceremonin så frågar ju du då som präst väldigt tidigt, vilket namn har ni gett ert barn?
Ja, just det. Där, va? Ja, precis. Jag brukar faktiskt ställa frågan, vad heter ert barn? Ja. Just då, för att försöka vara lite tydligare. Ja, men visst, ja, det stämmer. Ja. Enligt ordningen så står det att vilket namn har ni gett ert barn?
Ja.
Eller vilket barn har ni gett ert namn, som någon då kan säga?
Ja, nej, men då är det klart att du spär mig på det.
Ja, absolut.
För att de som sitter där som dopföljer församlingen vid den gudstjänsten, som kanske inte är så gudstjänstvana, de hör ju de orden.
Absolut.
Då fortsätter ju det att leva också.
Och jag tror också att en del präster säger ju också att ja, men det har med namnet att göra, för att vi talar till just det här barnet. Och så här. Jag tror att man då försöker att liksom återerövra det här begreppet lite grann. Man säger, ja, men det har med namnet, för att eftersom de vet att det är så väldigt många som tror att det har med namnet att göra, så vill man på något vis se till att det gör det också.
Ja.
Men det gör ju inte det i grunden. Men det man... När man säger namnet, barnets namn i dopet, så är det väl, tycker jag, och tror också att det är så det är tänkt, att man säger, man vänder sig till just det här speciella barnet. Man säger namnet för att just idag, just nu är det här barnet som dopet gäller. Det är det här barnet som får ta del av dopets gåva. Så. Och därför säger man namnet. Men som sagt, i ett par kyrkoovana öron i kyrkbänken, där låter det som att vi säger att de får namnet i dopet.
Tänk om det var så här att man fick sitt namn rent juridiskt i och med dopet.
Ja.
Är du med nu?
Mm. Ja.
Ja. Så att fram till du får kalla ditt barn för oss mest, men i alla papper så står det bara, vad brukar stå i amerikanska filmerna, någon inte John Doe
och eller Jane Doe.
Ja. Ja, och så får vi hitta på något motsvarande på svenska.
Ja.
Men att man då hette det, var mycket dop vi skulle ha då. Alltså, så rent på juridiskt, alla papper som kom hem, då hette du John Doe tills du var döpt
och fick just det.
Kjell.
Jag tror kyrkan skulle behöva ha väldigt mycket mer makt i så fall, om det skulle gå så. Att vi skulle kunna göra en sån överenskommelse med staten.
Med staten.
Men ja, då skulle vi skulle kunna öka dopstatistiken väldigt mycket då, faktiskt.
Det skulle ju då nästan bli 100%.
Ja, för det är klart att man vill inte heta John Doe.
Nej.
Eller John Doe. Eller vad, nej, jag vet inte vad det skulle kunna heta.
Och våra frikyrkliga vänner, deras vuxendopet då skulle bli lite svårare.
Ja, just det.
Tänker jag.
Ja, för det är jag.
Då blir det mer det här troende dop, alltså att
då måste ju barnet, eller måste då heta man John Doe fram till
tills man
är vuxen och döps, troende dop, troende döps så att säga. Ja, nej, jag tror inte att det är, just den ordningen är inte så jättebra, det är den inte.
Det är inte det vi ska lämna in en motion till kyrkomötet och ändå till riksdagen då?
Jag tror att det blir avslag. Ja. Det är väldigt svårt att få en motion godkänd i kyrkomötet.
Ja.
Och jag tror att det kan vara lite svårt i riksdagen också.
Ja.
Och eftersom ingen av oss sitter varken i kyrkomötet eller i riksdagen, så känns det att vägen är väldigt, väldigt lång till det här. Så jag tror att, nej.
Lägga mycket kraft på någonting som kommer bli avslag.
Ja, nej, det känns onödigt faktiskt.
Vi släpper det. Hur har du haft det sen vi sågs?
Jo, jag har haft det bra, tycker jag väl. I helgen här så var jag och besökte Åbergs museum.
Ja. Har du klippkort där nu?
Nej,
du bor ju ganska
nära. Jag bor väldigt nära och dessutom jobbar min yngsta dotter där. Hon jobbar extra där.
Jaha! Innan du fortsätter, för jag... Du var ju där för inte så länge sedan.
Just det.
Och då, det var inte jag utan var någon annan som uppmärksamma på det här du ska berätta nu. Men är det här en gammal? För Kjell var ju precis där.
Ja.
Men då är det för att...
Ja, och grejen är så här också att inne i själva museet har jag inte varit på nästan 2 år.
Okay.
Utan innan man kommer in i själva museet, det finns ett fik utanför, en kafeteria. Och det här vet ju du för du har varit där, men jag förklarar det för alla andra.
Ja.
Och sen innan man kommer in i själva museet så finns det också en butik. Mm. Eller kanske man ska säga egentligen när man kommer ut ur museet. Men den är placerad så att man kan gå igenom butiken och in i museet. Och de här gångerna som jag har varit här rätt ofta nu har ju varit för att hälsa på min dotter.
Ja.
Och för att besöka butiken.
Ja.
Att det kostar inträde att gå in i museet, men det kostar inget såklart att gå in i butiken.
Just det.
Om man inte köper något av allt det fantastiska som finns att köpa, ja, där.
Som man blir sugen på.
Som man blir sugen på att köpa där.
Och hon jobbar i butiken.
Och hon jobbar i butiken, ja.
Ja.
Precis. Hon jobbar inne i museet och kanske fixar undan för, ja, dagen. Och så här, men hennes arbetsuppgift är, ja, i butiken. Och då i julas så köpte hon till mig där i butiken en teckning, ja, ett vykort som Lasse Åberg hade ritat.
Mm.
Och sen så, han är ju där rätt så ofta. Mm. När du och jag var där med församlingen så såg vi honom också.
Just,
han
kom och vattna blommor, ja, vattna och blommor, precis. Ja, väldigt hands on kändes.
Ja, ja, just det. Ja. Och då var han där och då så hade hon tagit mod till, som var rätt så ny då, och sagt att skulle du kunna skriva, signera det här kortet till min pappa, för han älskar dig.
Ja.
Och ja, vi absolut. Hur gammal är han då? Ja, han är 50 och jag har bara barnet. Så, ja, så fick jag det i julklapp då, det kortet. Och sen så jag har jag varit där flera gånger och vi har fikat lite och sådär. Så jag tittat i butiken och ibland har jag sett Lasse Åberg, ibland inte. En gång när jag var på väg ut så höll jag upp dörren för honom, för han kom just in. Men nu igår då, eller förrgår, så var vi där för att hälsa på dottern igen. Och då när vi skulle sätta oss ner på fiket och så kommer hon och tar tag i min hand. Så här, och så här, kom nu pappa, kom nu. Så här. Och så kommer hon igen så här. Här har vi honom. Och då har hon sagt, för då var Lasse Åberg där, och då har hon sagt till honom så här: får jag introducera dig för min pappa?
Ja.
Så att, ja visst. Alltså, sen, ja. Och sen så, ja, hej, ja, Lasse, ja, Kjell, ja, hej. Och så var det var typ så. Ja. Men ja, så sa han, jag tycker att vi ska ta en selfie med mig, sa han. Och så då tog min dotter en bild på oss båda. Så den la jag på Instagram, och det var väl det som
Han
sett. Ja. Och det var jag också, nu har jag börjat betat av dem jag skulle vilja träffa. Nu har jag träffat Staffan Westerberg, och sen har träffat Lasse Åberg. Och sen vet jag inte om det är några fler egentligen som jag behöver träffa. Utan när jag har träffat dem, jag beundrar liksom.
Gott.
Så det var kul, det var roligt, det var en upplevelse. Att få hälsa på Lasse Åberg.
Precis. Någon skrev en kommentar på bilden att du är Stig Helmer för mig.
Ja, just det, ja precis, det var på Facebook. Ja, just
ja,
det. Ja det stämmer. Men,
och det skulle ju många kunnat bli förelämpad av.
Ja.
Nu var ju det.
Och så skrev jag som ett svar på det då, att om man vill ha lite mer juice, skrev jag, då svarade han, det skulle kunna vara du. Och jag håller faktiskt inte med ett enda dugg i det här, om jag ska vara ärlig. Men jag tyckte det var lite kul ändå att han skrev så att kunde trycka, kosta på ett gillande på den kommentaren där. Nej, inte på det sättet. Inte, jag är nördig, men inte Stig Helmer nördig, tror jag faktiskt. Nej.
Det håller jag med om.
Ja. Däremot, visst, absolut, ute i världen, när man säger så här, jag skulle nog bete mig väldigt mycket som Stig Helmer. Jag beter mig kanske mycket som honom på resa, det kan jag tänka mig att jag gör det. Jag skulle i och för sig kunna bli av med väskan och stå och vänta på den. Och så här. Men nej, jag identifierar mig inte särskilt mycket med Stig Helmer faktiskt. Men däremot gillar jag filmerna, väldigt bra filmer.
Jag har gjort någonting jag aldrig gjort förut här i helgen.
Ja.
Jag har sjungit i kör.
Okej.
Och det var så, jag har ju en gång i månaden tillsammans en ekumenisk gudstjänst, en sinnesrogudstjänst. Med Per som var här för en tid sedan.
Mm.
Och pratade om sinnesro och så. Och då sa någon gång, vi har en sinnesrokör. Och så var det en trio av män som inte hade sjungit tidigare. Plus Anda som ledde. Och då kände jag, men det här var lite för tunt. Så var det ingen med det. Och så hade vi gudstjänst igår. Så då inför helgen så skrev han till några. Vi kan väl ses på lördag. Och så övar vi de här två låtarna. Och så kör vi dem i gudstjänsten. Det var ett ganska enkelt åtagande. Det var ingen stor kör, men om vi säger en ståndgrupp så var det många. Vi var 8 stycken. Det var väldigt roligt. Framförallt tyckte jag att lördagen var roligare än att framträda. Jag har aldrig föraktat kör. Det är bara att jag har varit livrädd för det. Tänker, för jag vill absolut. Alltså, vi har ju stått på scen mycket. Jag har inga problem. Jag sjunger absolut inte. Så. Men, och det var kul. Det var jätteroligt på söndagen också. Att få framföra det här. Och det lät bra. Jag lyssnade på någon och försökte ta samma ton. Men på lördagen där. Det var väldigt roligt. Mm. Den gemenskapen för att sjunga och sådär. Det gav mig mycket själv. Jag det var en ny grej liksom som jag inte jag aldrig provat på förut. Och tänkte, här var mycket roligare och gav mig mycket mer fridskänsla på något sätt än vad jag kunde tänka mig.
Jag tänker att det är så också som väldigt många körsångare känner. De går där inte så mycket kanske, eller i alla fall inte ut för framträdandet. Nej. Sen. Utan det är själva gemenskapen och glädjen i att sjunga
tillsammans.
Ja. Som man, att man är där, att därför man är där helt enkelt, ja. Det tror jag. För det är ju omvittnat att det är, att man mår bra av att sjunga i kör. Liksom, så.
Det har väl liksom forskats på det.
Ja, absolut.
Själsligt gott. Och det, så. Men, och det kan man ju läsa sig till och tänka att ja, men det passar någon viss typ. Men jag har aldrig tänkt att det kan ge mig någonting. Det var väldigt roligt.
Ja, jag kan tänka mig att det var. Mm.
Sen den som ledde, det var ju Per då som var med här, som ledde. De slängde sig med termer. Satt och tittade. Och så jag sitter tills vi börjar sjunga och jag. Men jag fattar ju ingenting. Det var, jag ska inte ens återge det. För men du vet, det var, ja. Ja, du hade ju fattat, men det var olika.
Förmodligen så. Inte, för jag kan ju inte läsa noter.
Nej, men det kunde de andra där. Ja. Inte alla, men jag satt med. Jag vill bara ha textblad, sa jag. Han fattade inte vad jag ska läsa. Ja. Men jag fick vara med ändå, och det var väldigt roligt.
Ja. Vad roligt.
Ja. Har vi någonting annat vi vill...
Jag vet inte. Jag har två saker som jag tänkte ta. Och den ena blir väl inaktuell snart kanske, så att jag vet inte om jag ska börja i den änden.
Du brukar, bara så här, nu vet inte lyssnarna det, men du brukar ju ha artiklar med det, så, och som vi pratade om, och det ser jag tillägga också. Men just nu har vi två handskrivna blad.
Ja, idag har jag två handskrivna blad här. Av det är skälet att det var så, om jag skulle skrivit ut det här så skulle det tagit typ 87 A4 ark. Om jag skulle skrivit ut det där från datorn.
Okay.
Och jag vill inte skövla så mycket skog. Så att jag tänker ett inslag. Mm. Du har ju säkert, eller jag vet ju att du har det, och vi har pratat om det dessutom, fast inte i podden, träffat på det här Migrationsverket frågor till konvertiter, sådana som hävdar att de är kristna och vill stanna i Sverige, och man då ställer Migrationsverket olika frågor till dem och det ska sedan avgöra om de får stanna i Sverige eller inte. Och för några veckor sedan så började du valsa runt ett test. Migrationsverkets test, är du kristen? Så. Mm. Men nu är det ju inte. Det första som man vill säga då är ju att Migrationsverket har inte gjort det här testet. Nej. Det var ju många som trodde det, vilket jag gjorde, fick mig att börja tro lite mindre på mänskligheten.
Ja.
För jag tyckte att det var så fucking självklart att det inte är de som har gjort testet. Nej. För det var ju så att man gör testet. Så får man ett resultat. Du är 32% kristen. Det godkänns inte. Det måste vara 60% för att du ska bli godkänd. Liksom. Och då har folk trott att det här är Migrationsverket som gör det här testet.
Deras officiella
test. Deras officiella test. Och sen så om man får 60% så får man stanna. Om man inte är det så får man inte stanna. Mm. Men så är det absolut inte. Men det är en pastor som heter Mikael Grenholm som har gjort det här testet. Utifrån riktiga frågor som har ställts av Migrationsverket. Ja. Och det är inte så att de har baserat hela sitt beslut på just alla de här frågorna. Utan några av de här frågorna kan kommit upp. Och sen har vissa också fått i sitt avslag veta att vi tror inte att du talar sanning. Därför att du kunde inte redogöra för det här i den kristna tron.
Jag har svårt att svara på. För direkt när den kom första dagen, då jag är med i en Facebookgrupp som heter någonting, ge och du ska få eller någonting. Och där är han med. Så han hade jag såg testet, grejen efter jag såg, då skrev han: det här har jag och mina kompisar gjort. Han Mikael
då.
Ja. Så att då visste jag redan att hur det låg till. Men du började fylla på mänskligheten.
Ja, nej, för jag som sagt, jag tyckte det var så självklart att Migrationsverket inte har ett test med procent där man ska avgöra hur många procent kristen man är. Men ja, hur som helst, det har varit väldigt uppmärksammat det där, för att det var ju bland annat en biskopen i Skara, Åke Bonnet, gjorde det här testet och blev inte godkänd.
Nej.
Och det är många präster då.
Ja, jättemånga. Jag har inte sett någon här, typ som liksom. Har klarat det.
Nej, det ska nog vara extremt... Ja, jag vet inte för att man ska klara det. Och jag tänkte jag skulle läsa de här frågorna som man får här faktiskt i det här testet för den som inte har gjort det. Och jag kan säga att jag fick 32%. Jag blev 32. Jag gjorde först inte testet för att jag orkar inte, för det var så mycket fritext som skulle skrivas in. Jag har gjort en del sådana här tester, så kan man kryssa i någonting, något alternativ och så. Men det här var så mycket fritext som skulle skrivas och det orkade inte hålla då, på med. Det, så.
Det var ju hafsigt gjort på ett sätt. Alltså det, eller så ska inte jag inte kunna skapa det. Men det var... Jag gick in, svarade första och kände att nej, det här kommer jag inte göra.
Nej, det var ju samma. Ja. Jag gjorde precis likadant. Ja. Fast jag svarade inte ens på första. För att nej. Jag kände, nej, det här orkar jag inte nej. Med. Men idag inför det här inslaget ja, okay. så gjorde jag det i alla fall. Då fick jag 32%. Mm. Och hade jag fått 60% så hade jag varit godkänd för östarna.
Du var halvkristen.
Jag är utkast, blir utkastad nu. Man ska först börja med att räkna upp 10 Guds bud. Ja, hade du kunnat jag... det, bara så här?
Nej, det var där jag... För man skulle sätta dem i ordning.
Nej, det vet jag inte. Nej. För det stod nej, inte att man skulle göra det. Men det kanske var så. Det var fritext, ja.
Och det var där någonstans. Jag bara, ja. Fast jag kommer inte kunna skriva dem ordagrant. Och då var det...
Nej, så. Och det är precis. Och det är väl där tror jag mycket kan skita sig lite. För att man kan inte få exakta formuleringarna. Nej. Jag kunde exakt formulera på några stycken. Ja. Men jag fick slå upp det. Det var ju fusk. Men eftersom jag gjorde inte... Ja, jag gjorde för att fuska så att säga. Så slog jag upp det. Jag kunde 9 av 10 bud. Och det var ett jag kan alla. Men det var ett jag missade då när jag skulle skriva.
I tanken.
Och sen är det att 9 och 10 är väldigt lika och jag kan inte skilja dem åt. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, slav, åsna, oxe och vad det är för någonting. Mm. Och jag kan inte skilja dem där två åt. Och där, så, men jag kunde i princip dem.
Mm. Men, visst.
Men jag vet inte om jag fick rätt eftersom jag inte kanske använde rätt formuleringar. Mm. Och sen så, just det kollade jag aldrig upp sen. Sen så nästa fråga var, vad står i Matteus 10:34? Kan du redogöra lite för vad står i Matteus 10:34? Och jag tänkte att jag skulle kolla att det, nu glömde jag det. Men det här är ju fullkomligt vansinne. Ja. Om den frågan har ställts på riktigt så är det ju galet. För vem, alltså, jag har ingen aning.
Nej.
Ingen aning.
Nej, det var ju inget av de mest klassiska bevingade. Alltså sådär.
Nej. Jag tror att jag kan Matteus 7:12 ungefär så. Du ska inte göra mot eller det du inte vill att andra ska göra mot dig ska du inte heller göra mot dem. Ja.
Och slutet missionsbefallningen.
Ja, den kan jag också Matteus 28, den vet jag också. Men annars har jag väldigt lite koll på exakt vilka bibelställen som innehåller vad och så.
Jag är med.
Så det var en märklig fråga. Hur många delar består Nya Testamentet av? Ja, det är ju antal böcker i Nya Testamentet. Och det kan man ju kanske tänka sig att någon kan, även om man kanske inte kan det första man gör när man är nykristen. Liksom. I vilken del av Bibeln står Fader vår? Har det något nummer? Alltså, ja, Fader vår, det står i Nya Testamentet.
Jo, men vadå
nummer? Alltså, jag förstår inte ens frågan i det här fallet.
Är det versnumret och boken?
Ja, det kanske är så de menar. Att, om det, vilken bibelbok och vilket vers.
Ja.
Mm. Och så ska man svara på skillnaden mellan protestantisk och ortodox kyrka. Och så kan du sakramenten. Mm. Och då kan man ju undra alltså, hur insatta är de just svenska kyrkan. För att vi har 2 sakrament eller 2,5. Man kan ibland räkna in bikten också. Mm. Men annars är det dop och nattvard. Men i katolska kyrkan har man 7. Mm. Om man hade svarat 7 hade man inte fått rätt då, undrar jag. Så att det är också en... Ja.
Och jag tror någon som gjorde det där 2 gånger hade då lagt in alla och fått en högre procent.
Okej. Och så kan man svara på kyrkårets högtider. Ja, det är många. Jul, påsk, pingst, Kristi himmelfärd. Men exakt vilka de menar, det är ju svårt att säga. Och sen, vad är förbjudet enligt kristendomen? Och jag skrev inget, skrev jag där. För att jag kan inte säga att något är direkt uttalat förbjudet.
Det är jättekonstigt. Allt är tillåtet men allt är inte gott för dig.
Precis. Och vem ska veta det här? Alltså, redovisa vad som hände. Eller det står så. Redovisa för vad som hände. Det ska nog stå redogör för vad som hände. Mellan skärtorsdag och påskdag. Mm. Och det kunde jag nog hyfsat bra. Det har jag ingen större bekymmer med. Och det kanske... En ny kristen också kan man tänka sig kanske. Fast å andra sidan om vi tar våra konfirmander. Om någon av dem kommer och hem och kallar sig kristen. Så kan jag inte svära på att de kan redogöra exakt vad som hände från skär torsdag till påskdag. Så att det beror ju på hur långt man har kommit i sin tro.
Och lite
tro,
för att ha liksom. Ditt intresse.
Intresse också, visst, absolut.
För det här blir ju väldigt... teoretiskt.
Det här är ju väldigt teoretiskt
och väldigt
tro.
Lite hjärta.
Och precis, och det är många
tro.
Alltså, exakt, alltså det är kunskap det handlar om, inte tro. Teori, och det är det många har invänt också. Ja. Att en påläst ateist skulle kunna klara det här bättre än en kristen i 50 år. Ja. Liksom. Och sen står det, hur förhåller du dig till kristendomens våldsamma historia? Alltså, vad är det för någonting? Vad är det för fråga? Vad skiljer en missionsförsamling från andra kyrkor som Pingst och Svenska kyrkan? Och hur ser du på att Nya testamentet är mycket kvinnofientligt? Det här är ju så, hur ser du på att Nya testamentet är mycket kvinnofientligt? Då måste man ju för det första, är det kvinnofientligt? Jag tycker inte att det är kvinnofientligt.
Och men det andra, var till en värderings...
Ja, den är värderingen. Alltså, värderingen är gjord redan i frågan där. Nya testamentet är kvinnofientligt. Som sagt, jag vet inte exakt hur originalfrågorna är formulerade. Mm. Men om de är formulerade så som de är i testet, då är det ju vansinnigt.
Och det är ju något åt det hållet. Det är ju inte taget i luften.
Det är inte taget i luften. Och en del frågor har ju också kommit ut och släppts ut så här. Liksom var, och, ja. Men om de har bakat ihop vissa och gjort en ny fråga, det vet jag inte. Men det här är ju i alla fall saker som på riktigt ställs.
Liksom, det vore ju kul om en person som... Ja, men om du... Nu är du lite... Om du som vi skulle klä ut dig på något sätt. Ja, men du hamnar där. Utklädd.
Ja.
Och står i det här. Och då ska få svara på de här frågorna. Och se då om du hade blivit godkänd eller inte.
Ja. Och det hade jag ju inte. Alltså,
det här, nu utgår vi från de här frågorna. Och vi vet ju inte hur det hade varit.
Ja, du menar så. Och de hade ställt de rätta. Där. Eller de frågor som de
som
egentligen...
Som de ställer.
Ja, just det.
Och de ändrade så här. Och du tar av det och bara... Ja, fast jag är ju präst. Så här länge. Och har läst så mycket till Gud. Alltså, det är ju bedrövligt.
Det är bedrövligt.
Oavsett
det är
så. Vi ska veta att testet är inte... Det är bitvis plockat, det har vi sagt nu så många gånger så du behöver inte ens säga mer. Men det finns ju mycket sanning i att det är ju de här typen av frågor du ställer. Det kan man ju inte. Det är som du säger, en bibelkunnig eller som har läst mycket religion, ateist kan ju, för att det är mycket kunskap.
Ja, visst, absolut.
Det har ju ingenting med din känsla och din...
Jag är kristen för att jag vill följa Kristus. Liksom. Ja. Jag följer Kristus, jag är det, men det så kallar jag mig kristen. Och sen kan man ju naturligtvis ha... Ja, jag tänker så här, om man är kristen och säger jag kallar mig kristen, man kommer från ett läger eller man har varit i kyrkan och börjar, jag är nog kristen. Ja, då är det, jag är kristen för att jag vill följa Kristus, så långt. Sen om man stannar kvar och kanske håller på ett tag och är i kyrkan mycket, kanske går i olika bibelgrupper, inte vet jag vad man gör... Då kanske jag förväntar mig en lite högre kunskapsnivå. Men även så inte det här, inte den här kunskapsnivån. För som sagt, jag kan inte frågorna. Nej. Biskopen i Skara kunde inte frågorna. Eller svara.
Jag har nog inte sett någon som har klarat det.
Nej, jag har inte sett någon heller som
har sagt att den hade övrigt.
När jag gjorde det här testet, för jag gjorde det inte i telefonen, jag gick in på nätet på dagen. Jag förstår att telefonen också har nätet. På datorn skulle jag säga, och gjorde det. Och då så var det också en massa kommentarer till den som folk hade skrivit in då. Så att jag trodde jag skulle få 90%, men det fick jag inte. Så. För de uppfattade att de hade svarat rätt. Jag var ju fullt medveten om att jag kommer inte få alla rätt, för att jag svarade dåligt, alltså, just det. Utifrån de här frågorna. Och som sagt,
men är det inte så att de som sitter och gör testet också, att de behöver ha kunskapsfrågor för de
så
inte
kan
själva
det, för de vet
kan.
Inte själva. Nej. Så kan det vara naturligtvis. Det kan vara en del av det. Oh, ja.
För det är skillnad om det skulle sitta präster där.
Ja, då kan man föra ett resonemang.
Teologiska resonemang, exakt. Mm. Där känslan och så skulle vägas in. Men har du inte det, då måste du ha någon form av kunskaps... utgå ifrån.
Ja, visst. Absolut. Ja, jag vet inte. Vi kanske ska lämna det där. Och bara konstatera att det här är ett väldigt märkligt, konstigt test.
Men det görs ju mycket för det. Olika uppror och det var ju någon...
Ja, visst. Oh, ja.
Och ljusmanifestationen för... Förra veckan innan, alla samfunden var med och gick in i fackeltåg och gjorde en grej. Så att säga. Ja,
precis. Ja,
de har ju fått mycket skit för det.
Verkligen, med rätta också.
Ja.
Vi byter ämne här och jag tar fram min andra handskrivna lapp idag. I kyrkans tidning, för det här grunden är här från kyrkans tidning, och då har man bett musikjournalisten Fredrik Strage att lista de 10 bästa religiösa låtarna.
Ja. Har du de här också?
Och jag har de här också. Kul. Och nu tänkte jag först att jag ska testa på dig vilka du känner till.
Okej, vi gör det i hållet.
Ja, för jag tänkte vi börjar där. Vilka av de här känner du till? Och jag kan säga att av de här som jag läste här så känner jag till en, tror jag.
Se om jag...
Ja, det är nog så. Sen har jag hört någon mer av dem. Men alltså, när jag känner inte igen namnet, ja. Men när jag hörde den så... Ja, Hans 10 bästa, han är själv så vitt jag förstår inte troende alls, utan, men han hade gjort någon sorts artikel om teknomässan och då fick han en förfrågan från allhelgona, eller från Katarina församling att komma dit och DJa på teknomässan. Och så ledde det ena till det andra och så har han nu hållit ett föredrag och då hade han gjort en Spotify-lista med de 10 bästa religiösa låtarna. Och
det är religiösa låtarna.
Religiösa låtarna. Alltså det är en judisk och 9 kristna.
Okej. Okay.
Nu ska vi se. Jag vet inte om han har liksom rangordnat dem och i så fall vilka som är bäst och vilka som är sämst. Men det spelar ingen roll. Liksom. Det här är inte... Ja. Nummer 1, Jerry Lee Lewis. Jesus is on the main line. Känner du till? Nej.
Alltså, så här.
Till texten, till namnet.
Ja, för hade du haft nu den Spotify-listan och spelat upp så hade... Jag kanske känt
det.
Till fler, men här vid namnen så kommer det bli många nej. Så nej. Jag bara så. Ja,
precis.
Men det är mest, det spelar ingen roll, vi kan inte säga namn så kan inte jag.
För det här är ju, jag vet inte, Fredrik Strage, jag har ingen uppfattning om hur gammal han är. Men de här låtarna är inte nya.
Nej.
Ingen, så vitt jag begriper, som är särskilt ny.
Okay.
Och någon är väldigt gammal.
Ja, men fortsätt, jag kommer nog bli många nej här. Ja. Men hade jag hört dem som sagt så hade jag nog känt till någon fler, kanske.
Depeche Mode, mod.
Ja,
personal Jesus.
Nej.
Nej. Och det är många som har spelat in den tydligen, det är någon sån. Ja. Men det, ja, just det, där känner du till artisten, men inte låten. Madonna, Like a Prayer.
Ja, den har jag hört.
Ja, det var den jag kände igen också. Ja. sen är det då en låt av Bob Dylan. Men den vill han inte lägga fram, den inspelningen med Bob Dylan, för han gillar inte Bob Dylan. Men Peter, Paul och Mary, Early in the Morning. Den, en inspelning av en Dylan-låt. Early in the Morning heter den, ja.
Nej, jag kan ju en sån låt, men jag vet inte, det är ju ingen religiös låt.
Nej, det här är tydligen en väldigt religiös låt. Okay. Så att det kan jag också tänka att en del är...
Lite skohornat, menar du?
Det kan det väl i och för sig vara, men jag tänker också att det kan vara många låtar som heter samma. Alltså, men det är inte,
Gud,
man kan inte liksom uppfinna hjulet varje gång. Black Sabbath, After Forever.
Ja, den har jag hört.
Den har du hört.
Ja.
Så du har två och en kanske just nu. Och sen U2, Until the End of the World.
Säkert hört, eftersom du har hört många av deras låtar, men nej, jag kan inte. Ska inte
du kan inte kunna vissla
den. Nej, gud nej, ingen av dem här.
Och det här kommer den judiska, och jag kan inte uttala det här, men jag ska säga. Hon heter Ofra Hassa.
Mm.
Och så jag vet inte, Im Nin Alu. Jag vet inte om det ska betyda I'm Not Alone, fast på någon sorts dialekt. Så. Im Nin Alu. Ja, det är juden. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.
Nej.
Kanye, hur uttalas det? Kanye West. Ja. Ultra Light Beam.
Ja, den har jag säkert också hört då.
Så då är det 3 nu då?
Ja, faktiskt. Fast... Visst, men låt mig en schysst där.
Och sen kommer den som jag kan svära. Jag svär på Gud att du inte kan den. Ja. Blind Willie Johnson. Dark was the night, cold was the ground.
Ja, den ja.
Och den här, det var faktiskt en enda som jag, eller nej, det var en av de få kan jag säga, som jag lyssnade på i den här listan. Och... Det är en väldigt speciell låt. Den är från 1927.
Ja.
Inspelningen är från 1927. Med en svart artist som är blind. Därav blind. Och låten är väldigt speciell. Det är ingen sång.
Nej.
Utan han spelar gitarr och så sjunger han. Och så är hela låten så. Och ger en jädra stämning alltså. Jaha. Det är en väldigt märklig, det är verkligen undergångsstämning på den här. Så att det här kan nästan rekommendera att du tar och lyssnar på den. Bara för att den är så speciell.
Vad hette den här Spotify-listan då?
Det kanske heter 10 bästa religiösa låtar. Det vet inte jag, för jag har inte Spotify. Så jag har inte hittat den där. Utan jag hittade det på YouTube och lite.
Okej.
Den här Blind Willie Johnson, den finns på Ja,
det, söker man på Fredriks Radio Fredriks också Radio. Kanske hittar man. För om de nu har hört dessa titlar så kanske någon som vill gå in och lyssna igenom och se hur många de...
Just det, ja, det kan man kanske... Ja, det är säkert bra. Va, men om du nu skulle göra en Spotify-lista här, vad är dina bästa religiösa låtar?
Ja.
Eller kristna kanske då?
Jag fick ju den frågan i morse. Det kan vi ju...
Ska vi avslöja det?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Ja.
Och då har jag delat upp det i 3 kategorier.
Ja.
För jag... Så.
Då var det bra att du sa att du hade fått den tidigare. Ja, så att du inte, annars kan man tro att du har någon superhjärna som bara...
Ja, just det.
Som får frågan så här... Till 3 kategorier har jag nu. Så.
Precis. Mm. Och då... Nu tog jag vad jag tycker just nu.
Ja,
alltså,
ja.
Så det är inte de 10 bästa.
Nej, utan det är 10 låtar helt enkelt.
Nej, jag har inte så många. Utan
men
alltså, jag har några som jag tycker just idag som jag lyssnar på lite grann.
Ja, yes.
Och då har jag 2 lovsånger.
Okej.
Okay. Ja, en som heter Namnet Jesus. Bryr inte vem som har gjort den. Finns på Spotify. Mm. Och Jesus kom var mitt centrum.
Ja, just det. Och...
Det är inte samma som du tänker. Heter Jesus... är mitt centrum.
Eller? Ja, ja, just det.
Kom var mitt centrum. Det är en annan.
Just det. Och det tror jag till och med att jag känner till att det finns 2.
Ja.
När du säger det. Annars, jag trodde att det var den jag känner till när du sa.
Och de har ju hört på några kristna konferenser och stora liksom. Och även i mindre sammanhang. Och jag gillar dem. Tycker det är en bra text. Favorit. Nu lämnar vi lovsång. Det var mina 2. I Namnet Jesus och Jesus kom var mitt centrum. Favoritsalm just nu. Alltså jag har ju några som man liksom alltid går till. Och ska bläddra lite bara. Alltså en favoritsalm som alltid varit, det är 730.
Ja, Må din väg.
Den tycker jag alltid passar sig som en välsignelse.
Mm.
Och sen tycker jag inte att sjunga, men när du sjunger den så gillar ju jag 717
innan gryningen.
Du sjunger den för mig, inte bara för mig, men för i sådär en gång per år på konfaläger.
Just det, jag brukar sjunga den.
Det är min favorit när du framför den. Och sen 702 som heter Jag vill ge dig och Herre min lovsång.
Just det,
just nu är det de 3 liksom.
När du tänker så här, när du tar till dig en kristen sång, vad är det som är viktigast där? Är det texten eller musiken eller
så? Oj. Jag tänker att i innan gryningen då. 717.
Ja.
Då är det mycket texten.
Ja.
Den är så pampig på något sätt.
Ja, liksom. Just det.
I lovsången och likadant, och Herre jag vill ge dig min lovsång, där är texten mer enkel, det har vi ofta pratat om i lovsången. Mer representativ, så heter det. Och så då blir det stämningen som blir kring när man sjunger den kollektivt på något sätt. Så där musiken och textens upprepningen och form av den harmonin som blir. Så.
Just det, då är det som en känsla.
En känsla.
Det blir mer tydligt
att det är en bön för mig.
Just det.
Och det blir mer en teologisk lära. När du sjunger till exempel då innan gryningen. För då är det så mycket texten och det som händer. Och just inte det. Samma. Ja, du fattar skillnaden.
Ja, jag fattar.
Och sen har jag valt ut 3 kristna sånger.
Okej.
Okay. Så då inte låt och inte psalm utan så.
Ja.
Och då är det då Han går aldrig förbi dig.
Just det.
Som har följt oss i många år.
Det har det gjort.
Och där är bara känslan. Men den är bara så rätt.
Ja,
det finns så mycket känsla i den. Vi har framfört den många gånger. Jag brukar ha den när jag föreläser och så. Och den texten blir aldrig fel. Den är lika bra. För annars kan man ju tröttna om man tycker men den betyder mycket. Sen, just nu, eftersom jag gjorde det här idag, så är det de 2 låtarna som vi sjöng i den här körsammanhanget igår.
Ja, just det.
Och då heter om man går in på Spotify och lyssnar på de här 2 så tycker jag inte att de är så bra.
Okay.
Så att versionerna vi fick framföra, inte för att vi lät bättre, men jag tycker det var roligare arrangemang. Och då det är gamla sånger som är klassiska i A-sammanhang som heter Ett steg till att gå.
Okay.
Och En liten bit i taget. som ja. Och själv då?
Ja, jag har ju väldigt lite kontakt med den moderna musiken, ja, så att säga. Och
de här två sista jag gav, de var ju inte nya. Nej, så kan jag säga. Ja.
När du och jag började åka på läger tillsammans, då hade vi då sjöng jag för första gången lovsånger. Mm. Det var första gången i mitt liv som jag sjöng den här typen av lovsånger. Och jag tyckte absolut inte om dem. Nej. För jag tyckte de var enkla, banala, och jag hela tiden så tjatade jag att vi ska sjunga psalmer. Mm. Och vi satt kvar, jag kommer ihåg att vi hade ett moment efter andakt, där fick man sitta kvar och sjunga om man ville. Och någon av ledarna spelade. Och jag ropade hela tiden och önskade psalmer liksom, och de orkar liksom. Ja. Men sen med tiden så har det växt, så att nu jag tycker om de här låtsångerna, ja, nu. Ja. För att nu har jag fått ett förhållande till dem på ett annat sätt. Och de är fortfarande enkla och kanske banala ibland. Men de innehåller också väldigt mycket, precis som du säger, för då är det stämningen som gör att, ja, att de får betydelse. Och när jag hör en sån, någon av de här, då blir det en helt annan version ofta. För om man går in på YouTube och hittar en del av de här, då är det, ja, en helt annan version än den vi har sjungit. Ju. För att, men jag får ändå sån här, någon sorts flashback till hur det är att sitta i en andakt på kvällen i ring, ja, och ha ont i ryggen. Nej, men då, sitta i ringen och sjunga de här, för att man får ett annat... Då betyder det någonting på ett helt annat sätt, ja, än vad det gör när man... Men ändå, man får den här känslan att just det... Det här,
för att när du har lyssnat på dem på nätet så har det varit mycket... mer pampiga arrangemang.
Det, ja, kan vara lite mer, eller också kan det vara någon sång.
Ja, just det. Liksom, ja, men just det. Visst.
Gör på något sätt.
Men många av de här lovsångerna finns ju inspelade på ett väldigt sånt alltså rockigt sätt, är ju fel ord. Men ett hel ställ, så att säga.
Just det. Ja, men precis. Men så där gäller. Sen har jag ju... Jag kan inte säga att jag har någon favorit lovsång. Men många av de här... Och jag tycker också väldigt mycket om Han går aldrig förbi dig.
Ja.
Och sen så är ju den som du också introducerade för mig, nämligen Lalles Goliat.
Ja.
Är ju inte kristen den är, men den är fortfarande...
Nej, det
är
något en, med någon form av
det kristet någon form av, ja, ja, det är ju någon sorts... motivet är ju gammaltestamentligt i alla fall, ja, så kan man säga. Och den är också väldigt, den tycker jag väldigt mycket om.
Ja.
En av de få sådana här lite modernare låtar som jag faktiskt lyssnar och gläds åt. Så ja, att den tycker mycket om den. Sen har jag en massa salmer som jag tycker jättemycket om också. Men sen är det ju, alltså, det är inte så att jag älskar alla salmer i salmboken, som nej, kanske en del tror, men många är tråkiga och dåliga, ja, men många också är väldigt fina och väldigt vackra.
Ja, men det blir en helt annan undervisande syfte med dem.
Ja, alltså det, ja, just det.
Liksom,
just
det kan det vara såna mäktiga texter där man där man lär sig någonting. Men många av de där långa, det är svårt också att sjunga,
ja,
dem. Det är mycket lättare.
Ja,
lättare både spela de här mer enklare och
två salmer som jag också har sjungit här i podden några gånger, som jag tycker mycket om. Den ena är salmen med 618. Faraos härar, han upp oss vid stranden. Det handlar om Israels folk som är fria från slaveriet, mm, i Egypten, som ger sig iväg, och sen efter ett tag så börjar ju Farao och hans soldater jaga efter dem, och sen just när de har tagit rast så kommer Faraos härar och hinner upp dem.
Mm.
Och då är allt slut på något vis. Där är allt slut. Nu är allt hopp är ute. Men då så delar sig ju Röda havet eller Sävhavet, så att de kan gå torrskodda därigenom, komma fram till andra sidan, och sen så dränks ju då Faraos härar då. Och den här är nog en överförd bemärkelse att okej, allt är slut. Det finns inget hopp, jag har inget hopp längre. Men just då händer någonting, för Gud finns där. Liksom. Mm. Gud leder oss i det här. Och den här, under en viss period för några år sedan i mitt liv, så betyder otroligt mycket. Mm. Det var liksom, jag sjöng den varje dag.
Go-to-sången, så att säga.
Verkligen, jag levde liksom på den ett tag. Och den andra har nummer 718, Hennes starka vingar bär. Och den har jag också sjungit i podden. Och den handlar ju om att Guds ande är närvarande i allting. Genom hela bibliska historien, genom i våra liv så finns Guds ande närvarande. Och jag tycker den är väldigt, väldigt fin, den här. Både musiken och texten. För att för mig är det nog ofta så att texten är väldigt viktig.
Ja.
Men som sagt, när det gäller lovsånger, då är det själva. Då är det stämningen och känslan. Liksom.
Ja. Jag har lättare att se det som en bön.
Ja, men precis.
För att texten. Men vad tycker du om Tissé-sånger då? Som är korta. De är också, de finns ju i psalmboken.
Tacka Herren, ty han är god. Hans nåd varar evigt. Och så sjunger man det många, många gånger.
Ja.
Det finns väldigt många fler TC-sånger än de jag har hört. För de jag har hört är ju typ de som står i psalmboken. Ja. Men de tycker jag om. Jag tycker om dem där. Och jag brukar använda dem ibland i konfirmandsammanhang.
Det finns ju, men den använder ju aldrig vi. Jag kan inte säga vad den heter. Så lite har vi använt den. TC... så ska jag inte säga. Men alla de är, eller väldigt många.
Även om inte det heter sånger från TC helt enkelt.
Säkerligen låter ju mycket rimligt. Och när jag har hamnat i ett sammanhang där den används, oj vad många fler det fanns.
Precis.
Har ju några go-tos varianter där, så det.
Ja,
men det kan ju, det är också härligt den där, vid rätt tillfälle.
Ja, just det. Den är, ja, precis. Det passar också alldeles utmärkt inom andakts i ett sammanhang på kvällen eller något.
Precis. Eller om man åker på retreat.
Ja, just det.
Och är liksom där på något sätt. För då är det lättare att koppla,
det är väldigt
bort,
meditativt.
Exakt, koppla bort texten och vara där nu på något sätt. Ja.
I min Gud har jag funnit styrka. I min Herre har jag allt. Han har öppnat för mig en väg och bytt min ängslan i jubelsång. Och bytt min ängslan i jubelsång.
Ja,
det är många härligt. Fina.
Ska vi lämna det här sjoket? Fast jag tycker att det var väldigt mysigt att prata om det.
Ja, det var det faktiskt.
Men jag tror att vi
ska gå in på,
andakten så att våra lyssnare... Snart är ju framme på jobbet eller håller på att somna, så att vi måste ju hålla vår tid.
Och nu är det så här att den kommande söndagen är kyndelsmässodagen. Nu har vi kommit dit igen. Det har vi gjort många, många gånger förut. Och där läser man samma text varje år. Det här är ju firas ju ofta med en ljusfest i kyrkan. En kyndel, det är ju ett bloss, ett ljus eller ett bloss. Och det här är en väldigt lång text och jag var för mig att jag förra gången läste första delen av texten, så då tänkte jag att jag skulle läsa sista delen av texten den här
kan
gången.
Kan man backa ett år så?
Ja, precis, kan man höra början. Ja. Det här handlar ju om att...
Var läser vi ifrån? Ifall det är någon som ligger nu vid sängkanten och ska sova och ändå har sin bibel
då,
eller som...
De är ju framme på jobbet och kan ligga och sova på jobbet.
Nej, men det är några som går.
Det är kanske någon som också lyssnar på kvällen. Så alla lyssnar inte exakt när den kommer.
Nej.
Lukas evangelium, andra kapitlet, en vers. Jag vet inte exakt var jag börjar, vilken vers jag börjar på. Det handlar ju om att Maria bär Jesus till templet, kyrkogångsdagen. Hon går till kyrkan, eller till templet med Jesus när han är liten. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sen hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Den första delen av texten handlar om en annan. Då är det en man som heter Symeon som får se Jesus och tycker att nu kan han gå i frid och för nu har han sett frälsaren. Och det här är en Hanna, som den här gamla kvinnan som också nu får se Jesus här. Nu kommer Messias, frälsaren. Ja, jag tror att man kan väl tänka om den här som så många andra texter, att hur ser man att det är Gud vi möter? Hon ser ju det är Gud. Hon inser att det faktiskt är något speciellt, att det är Gud själv. Och hur vet man det? Hur ofta springer vi på Gud om dagarna utan att veta om det liksom?
Jag hamnade i ett samtal med en kvinna nyss. Och jag måste tänka lite hur det var nu. Och så berättade en person att på sitt jobb. Ja, den hade mött någon kund, någonting sådär. Och då hade den sagt sådär till henne. Du är kristen, eller hur? Mm-hmm. Den själv var inte det, den här kunden.
Nej.
Men den, för du har någonting i ditt bemötande. Och på något sätt hade den sett.
Okay,
och så hade de pratat liksom och sådär. Så det hade liksom synts, tyckte den här då personen.
Mm-hmm. Spännande.
På henne. Jag har varit med om det också. Alltså ibland tycker jag man ser det på folk.
Ja, just det.
När jag bodde i Uppsala skulle jag sälja min lägenhet. Så var det där min sons mamma satt. Och så kom den här killen skulle köpa lägenheten. Ganska ung kille. Och då sa jag till henne efteråt så här. Han är frikyrklig. 100%. Alltså han var visserligen från Jönköping.
Ja.
Och vi bodde ganska nära Livets Ord. Men det är väl så, det är en ganska vag info att han var från Jönköping. Men det var någonting som strålade så. Så gick vi, vi möttes första gången. Sen när vi skulle skriva kontrakt då. För det var två tillfällen, vi träffade honom. Då såg jag det här. Två, så hade han med sig sin syster. Och då började jag fråga, vad ska du göra? Jag ska gå i kyrkan här. Och då var det någon från tror jag då, pingsförsamling i Jönköping. Och det bara, han hade ingen kors, ingenting sådär.
Nej,
det bara lyste någonting att här finns det något. Något, jag vet inte.
Det är spännande det där. För det, vad är det som gör det liksom, att man ser det? Det är en, väldigt intressant.
Ja.
Jag får ofta höra motsatsen när jag nu heter.
Ja, men det får jag också.
Sen, du är inte kristen, säger jag till mig.
Det är för att vi jobbar i svensk kyrka. Ja, här glittrar vi inte. Nej, skämt åsido. Nej, men de flesta jag har sett det på, det har ju varit från ett mer karismatiskt sammanhang.
Ja,
alltså, det är så. Det är någonting som...
Något som blir självlysande när man tar till sig den kristna budskapet.
Men sen är det svårt att veta, för du kan också se... Men du kan ju också... men vi är nu i ett sammanhang, den bor... Man lurar sig själv på något sätt. Men vid något tillfälle har det varit väldigt otippat liksom. Det kan vara något i beteendet, hur vi är också.
Jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det här nu. Men att när vi är på läger så har vi våra ungdomsledare där. Och jag brukar ju skoja och säga det att de får stå för tron och jag för tvivlet. För de är så ofta väldigt engagerade. Och Jesus är min bästa kompis och det som jag själv aldrig skulle säga någonsin. Men som de säger. Och det är jättefint. På riktigt, utan all ironi så är det jättefint tycker jag. Men också att ungdomarna, alltså konfirmanderna, säger ofta, är du superkristen? Frågar om dem liksom. Och det är någonting där, då är det på något vis, måste det vara nästan tvärtom. De här verkar, de är här på läger och är ledare, alltså borde de vara kristna, men de verkar ju inte riktigt kristna. Alltså. Men därmed är det någon sorts förväntan man har.
Just det, fördomar.
På ett speciellt sätt. Liksom. Ja, fördomar kanske snarare kallas. Och de här killarna och tjejerna är ju inte alls som de tror att kristna är.
Nej,
de här är ju roliga, coola tjejer och killar liksom.
Men det är nog med fördom. Men det är spännande. Men nu gick vi från lite texten fast ändå inte. Och vad är det hon ser där hos det här barnet liksom?
Jesus tillhörde inte någon frikyrkoförsamling. Så det kan ju inte vara det som gör att han var självlysande eller sådär.
Och vad känner Maria där då? Alltså så här.
Ja, alltså det där vad vi diskuterat det här förut. Hur mycket vet Maria egentligen om Jesus? Alltså vet hon, alltså om det verkligen är som det står i texten att det har kommit en ängel till henne och säger att du ska föda Guds son. Då fattar hon, då vet hon ju det, för hon har blivit tilltalad så. Och när hon säger ja till Gud så vet hon att det här är Guds barn. Jag går och bär Guds barn. Och då förstår man ju, då måste ju, det är självklart så kommer de alla att tillbe mitt barn, för det är ju Guds barn, och då kommer liksom, jag vet ju att det är så här. Om det inte är så att hon har förstått det, då måste det vara väldigt konstigt att alla kommer fram och vill hylla hennes son.
Ja precis, men känner hon en stolthet eller blir det en jobbig prestation?
Jag tror man kan se det på båda sätt där, tror jag. Hon är säkert stolt, i och för sig, vilken mamma är inte stolt över sitt barn liksom. Eller väldigt många mammor är väldigt stolta över sina barn, så kan man säga. Men samtidigt så om hon är medveten om vem han är så kanske hon också anar vad som väntar honom, och det kan ju inte vara en en fin syn. Alltså, hon miste ju honom på ett förfärligt sätt. Men, i vuxen ålder.
Ja, gud. Men jag tänker så här, om du... Står det ju drottning, så det var svårt. Men om du föddes ett kungabarn, så finns det ju en förväntan att det här barnet ska uppfostras på ett sätt. Som... Ja,
du menar om att det blir för stor press på henne, att han ska bli, att han, ja, det här är Guds son.
Men om de liksom... kommer liksom, oj, det här, nu kan jag gå och dö.
Ja.
Nu kan jag gå i frid. Ja. Och jag vet inte.
Nej, det är klart det måste vara en press. Det måste det ju vara. Att,
ja.
Hur gör jag med det här barnet? Hur ska jag liksom göra barnet rättvisa? Liksom?
Precis. Men det måste ju funnits, för det var ju ingenting exceptionellt med, precis som när man ser de här som vi andra nämnde nu, att ja, men den där är nog kristen. Det är inte så att den lyser,
det kan man,
eller att det står i pannan eller,
nej, och ett barn är det helt omöjligt att se på.
Ja, alltså, ja men precis. Ja, men man kan ju se, om man det kan man ju se, okej, han har prästkrage
för ja, ja, ja,
så, eller om någon har ett stort, jag vet inte, men annars så syns det inte liksom. Men ändå syns det. Det är väldigt fascinerande.
Ja, det är faktiskt det.
Vad ska vi få höra?
Nu ska vi få höra psalm 37. Kristus är världens ljus.
Härligt.
Kristus är världens ljus. Han och ingen annan. Född i vårt mörker. Född att bli vår broder. Har vi sett vår fader, ära vare Gud. Kristus är världens fred, han och ingen annan. Tillhör vi honom, älskar vi vår broder. Han oss förenar nu i Gud vår fader, ära vare Gud. Kristus är världens liv, han och ingen annan. Sviken för pengar, dödad här vår broder. Han som oss frälsar, lever nu med fadern. Ära vare Gud. Gud vill vi prisa högt, Gud och ingen annan. Gud vill vi prisa, Fader, Son och Ande. Gud vill vi prisa, Gud fördold ibland oss. Ära vare
Tack för det.
Jag hoppas vi stod upp under det sista versen, för det skulle man göra.
Ståsalm.
Det var en ståsalm.
Eller en ståvers.
En ståvers, ja.
Tack Svenska kyrkan Sollentuna för att ni fortsätter vara vår samarbetspartner i detta. Tack Kjell.
Tack så mycket.
För den här veckan. Ett trevligt och mysigt samtal. Kära lyssnare, jag hoppas att ni har haft en god stund med oss. Det här är så roligt att få göra. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra.
Tjingeling!